Men jag säger välkommen till oss alla som sitter här då, på Söder Keramikkonsult i Lund. Och vi är här för att prata lite fastighetsmarknad och lite vad som är aktuellt just nu i fastighetsbildning och lammeterisvängen då. Och vilka är vi här idag? Jo, men det är jag, Thomas Westerlin, som intervjuar. Och dessutom har vi...
Patrik Karlsson, som är en av delägarna för företaget.
Härligt.
Och Kristina Norlander, som är anställd.
Ja, men Patrik, vill du kort berätta lite grann om företaget och er historia?
Ja, men det kan jag väl göra. Sölscher Lantmäterikonsult bildades av Ingmar Sölscher i mitten av slutet av 90-talet. Och han jobbade väl då i första hand med Hallandsåsen, markförhandling där. Men sen då, och han höll på med det ganska länge. Och sen 2010 så anställde han... Ja, den andra delägaren då, Lotta. Och sen 2015 så anställdes jag. Mm. Och sen dess har vi anställt ytterligare tre konsulter och en administratör.
Ja. Härligt, jag förstår att ni är en av de större aktörerna vad det gäller konsultverksamhet inom lammeteriskrået i den delen av Sverige.
Ja, vi tror det i alla fall. Ja. Det är väl... Det finns ju några stycken som är ungefär lika stora. Så att, men en av de större.
Ja, och specialiserade just på fastighetsrätten, om jag förstår rätt då.
Ja, det är där vi har. Och vi jobbar åt kommuner, vi jobbar åt staten och vi jobbar även åt privata företag. Åt privata företag är det oftast lantmäterifrågor i samband med exploatering då, som är det vi sysslar med. Men stat och kommun då kan det vara mycket bredare. Mm. Ja, i princip allt som från markförhandling, markförvaltning till diverse frågor. Mm.
Vi tänker på er bakgrund också, Kristina. Vad vill du berätta lite om utbildningsbakgrund och så vidare?
Ja, men jag är ju civilingenjör i lantmäteri med examen 2004. Och efter det så började jag på statliga lantmäteriet och förrättningslantmätarprogrammet. Och hade anställning 2 år i Ystad på statliga lantmäteriet där. Och sen fortsatte jag på Lunds kommun på kommunala lantmäteriet där jag var fram till 2016 innan jag gav mig in i byggbranschen och hängde där några år som projektutvecklare. Jobbade framförallt med markköp, bostadsexploatering och så. Och sen i december 2019 har jag varit här som lantmäterikonsult.
Mm. Jäkla bredd då. Många olika vinklar på lantmäteriyrket.
Ja, och ändå så upptäcker man varje dag att det finns massor med nya vinklar som man inte har träffat på än. Och det är väl det som gör att det här är så spännande att jobba med.
Ja, verkligen. Det är ju få människor, vill jag mena, i vår bransch som inte tycker sig ha stimulerande yrke. Mm. Så uppfattar jag det. Mm. Det är få som ångrar sitt utbildningsval som jobbar inom det här skrået. Och du Patrik, det är liknande... bakgrund men ändå inte samma.
Ja men precis, jag är också civilingenjör, lantmäteri, utbildad i Lund och tog examen 2010 och då flyttade jag till Sundsvall och jobbade 5 år på mark- och exploateringsavdelningen där. Och sen då så flyttade jag ner hit igen och började jobba först som anställd på Sölsjö och sen från 1 januari 2017 så som en av delägarna. Mm.
Härligt. Jag måste bara ställa frågan. Sölscher, det är ett härligt namn i lantmäterikretsar. Det finns många duktiga sölscherar med lantmäteriexamen. Tänk på uppe på Gävle finns det en sölscher. Det fanns i varje fall. Det finns även i andra delar av Sverige. Er föregångare, finns det någon koppling där? Finns det någon, är det en lantmäterisläkt sölscher? Det verkar nästan så. Jag känner nämligen ingen sölscher som inte är lantmätare.
Ja, det är ju alltid det som första reaktionen som folk brukar ha när man säger namnet så är ju att det är en gitarrist.
Okej. Jag har ju andra referensramar som ni hör än den normala nämnden. Ja.
Men nej, men det, jag vågar faktiskt inte svara på det. Men det är ju inte otänkbart. Det är det ju inte.
Nej, det måste vara en fin familj, tänker jag, om alla blir lantmätare.
Ja, men verkligen.
Mm. Ja, det känns som att det är lite släktburet faktiskt.
Ja, det kanske är det.
Många tyckte jag under utbildningen i alla fall. Jag har själv inget släktskap i övrigt med lantmäteri. Men under utbildningen tyckte jag man stötte på många som hade föräldrar eller morfarföräldrar som var i branschen.
Ja, men det ser man. Inte bara orientering som är den förenande kraften bland många lantmätare, utan det är även släktbanden där. Jag tycker jättespännande med er firma ju. Kul att det växer. Det är ju spännande. Men jag tänker, hur ser ni på framtiden som ett konsultföretag? Ni är så pass små så att ni ändå kan bestämma själv vad ni har friheten att välja och så vidare. Men ändå så pass stora så att ni behöver en planering och en framtidsmål.
Ja, men precis. Och det som jag och Lotta sa egentligen från början var ju att det viktigaste är inte att växa och bli jättestora och så där, utan det viktigaste är att kunna ha en bra mix där mellan jobb och fritid. Att man ska kunna ha ett roligt jobb och kunna känna att jag kan göra ett bra jobb.
Mm.
Men att man också ska finnas energi kvar när man kommer hem.
Mm.
Och man ska komma hem liksom i hyfsat normal tid.
Mm.
Och det är lite grann samma tanke då som vi har för de som vi anställer. Att försöka på olika sätt uppmuntra att man ska orka med resten av livet också.
Mm.
Men sen så har det ju liksom, det kommer in jobb. Och då måste vi bli fler, för annars så måste vi jobba mycket mer. Så att det är väl lite grann så vår utveckling har sett ut. Och det är väl så den ser ut nu också egentligen. Att, vi försöker sträva efter att man ska ha roligt jobb, men inte för mycket att göra.
Mm.
Och behöver vi då anställa fler för att det ska kunna bli så då är det det vi har gjort hittills.
Det låter ju som en framgångsfaktor liksom på flera plan. Det är så att i vår bransch just nu, det är inte ett överskott på arbetstagare, utan tvärtom, det är många som krigar om samma arbetstagare. Och dessutom är nöjda medarbetare så antar man får nöjda kunder också, i och med att det blir bra leveranser.
Ja, det är det vi hoppas på, och det är så vi tänker. Både för vår egen skull, att vi ska kunna känna att vi gör någonting bra. Att det vi levererar faktiskt håller en bra kvalitet. Men också då för beställarna som liksom får en bra kvalitet.
Mm.
Det, så är tanken. Sen är vi är ju gynnade av konjunkturläget såklart. Det är många branscher man inte kan tänka så här.
Nej, men absolut. Så må det vara.
Ja.
Vi är plötsligt seglar i konjunkturerna. Vi påverkar inte helt och hållet. Men jag tänker också ibland kan jag fundera på när man pratar med lantmätare och folk i vår bransch. Det verkar vara många som har ett samhällsengagemang av någon sort i botten på det hela. Att det handlar inte bara om att leverera en produkt, utan man vill gärna se att det blir bra grejer. Jag vet inte om det är en konsekvens av att vi har börjat som många av oss som förrättningslantmätare. Att det på något vis har slagit an en ton i det hela. Vad tror ni om?
Jo, men det tror jag. Man känner väl alltid i de uppdragen som man har. Att man jobbar för att det ska bli en lösning som är hållbar och som folk förstår, som inte är lantmätare själv. Det är ju alltid det som vi måste liksom jobba för. Och eftersom vi jobbar mycket i närområdet så kommer man ju ofta i kontakt med områden där man har varit inblandad igen. Och då känner man väl extra mycket att man blir engagerad för att man kommer stöta på det här igen. Och jag ser det i min vardag, i jobbet och utanför jobbet.
Mm. Ja, det blir ju svårt om man skulle... Det blir svårt annars igen.
Ja.
Jag tror ju också att det kan ju vara att man börjar med ett litet samhällsengagemang, men också när man väl kommer in i verksamheten. Som när jag började jobba på en kommun, jag visste ju knappt vad kommunen gjorde. Men efteråt så kommer man ut med en helt annat perspektiv och liksom en helt annan både förståelse men också engagemang för samhället i allmänhet. Så jag tror det kan vara en konsekvens av vart man jobbar.
Ja, verkligen. Man ser behovet också då, utav det engagemanget och vad man gör. Ja.
Man blir ju också inblandad från väldigt olika håll i många processer, vilket också gör att man får en större förståelse för helheten.
Mm.
Då blir det också kul att vara med och driva det framåt.
Mm. Ja, men väldigt tacksam bas ju.
Ja.
Helhetsförståelsen där. Mm. Jag tänker på yrkesrollen då, som lantmäterikonsulter. Hur upplever ni att kravställningen är på er idag? Vad kräver kunderna, vad vill kunderna ha utav er som som konsulter?
Ja, alltså de vill ju ha, många kunder kan ju inte våra frågor. Mm. Så de vill ju ha någon som du brukar säga, Christian, någon som håller dem i handen. Mm. Genom någonting som de tycker är jobbigt och läskigt. Det kan jag uppleva att det är många som liksom vill ha. Att det där är nog det grund, alltså de vill ha något som funkar. Det är väl det.
Mm. Mm. Ja, sen ställs det väl ofta också ganska, inte krav, men förväntningar kan man väl säga, utanför lagstiftningen. Också på en förståelse för framförallt tekniska lösningar och så som kommer in i själva lantmäterifrågorna. Mm. Det kan jag ibland känna kan vara lite besvärligt. Att för att kunna fatta bra beslut och leverera underlag till förrättningar och så måste man sätta sig in i rätt komplicerade tekniska anläggningar som vi kanske inte har någon bakgrund i att kunna.
Just det. Har du något exempel? Tänker du på typ dagvattenhantering och
ja, till exempel.
Sådana frågor?
Ja.
Nej, det är ju både härligt och jobbigt ju.
Ja.
Det här med bredden i ämnet och att man sällan kommer vara i ett läge där man känner sig, men det här, nu har jag full koll på alla eventualiteter. Jag uppfattar också att i vår yrkesroll, man blir väldigt ödmjuk i att man har mycket experter omkring sig att lyssna på.
Mm.
Det finns en sorts grundförståelse för att jag kommer aldrig ro det här i land själv, utan jag kommer behöva lita på expertisen som finns på kanske bygglovsenhet eller en planenhet eller hos en teknisk konsult och så vidare.
Mm.
Och det är gemensamt, bygga den bra produkten.
Mm. Man hamnar väl ofta lite som spindeln i nätet.
Mm.
Kanske känna och identifiera knutarna i projektet som man får bolla vidare till andra och få hjälp att lösa.
Ja. Och ibland kan jag uppfatta att man kommer in som spinnen lite sent då.
Ja.
Det är redan trassel i nätet när spinnen dyker upp.
Den händer ju ganska ofta.
Ja, det är en liten utmaning. Och vi är en udda yrkeskår på en vis, tänker jag. Det är ju inte alldeles lätt att förstå poängen med en lantmätare alltid.
Nej.
Om man gillar att gräva eller man gillar att bygga saker, det är
Nej.
Vi rör oss i en annan dimension i vissa frågor.
Mm.
Men jag tänker, när vi ändå har en härlig grupp lantmätare samlade, sett till juridiken som vi har idag att jobba med, hur ser ni på effektiviteten i systemet som vi har idag? Jag tänker ni som konsulter, ni möter ju infrastrukturbyggare, ni möter kommunerna, ni kanske också möter fastighetsägare och byggherrar. Vi har ett antal verktyg som vi kan på något vis använda oss av när vi försöker bygga produkter till våra kunder. Hjälper dem på olika sätt. Men de här verktygen är ju i någon mån sprungna ur juridik, de flesta. Sen är det ju alla möjliga andra ställningstaganden också i fråga om ekonomi och så vidare. Men om vi är lite fyrkantiga och tänker på de juridiska verktygen, hur ser ni på dem idag? Är det någonting som ni tänker, fan, alltså det här saknar vi?
Alltså,
det vilja ha.
Jag tycker att det fungerar väldigt, väldigt bra. Sen är det väl ibland som vi inte riktigt kan möta uppdragsgivarens önskemål med den lagstiftningen som finns.
Mm.
En fråga som ganska ofta dyker upp och som man får ta upp och förklara, det är ju bland annat när man ska bilda gemensamhetsanläggning för parkering.
Mm.
Där man gärna vill kunna öronmärka parkeringsplatser.
Just det, så kunden vill...
Ja, kunden vill någonting, men ja. Det går ju inte enligt anläggningslagen.
Nej.
Och då får man alltid börja med att förklara att ja, vi får bilda en gemensamhetsanläggning, men genom den kan vi inte öronmärka några platser, utan då får ni i så fall göra det sen, och så får det fungera så länge alla är överens.
Mm. Det blir en begränsning.
Det blir en begränsning, och det blir... Oftast tror jag inte att det blir ett problem.
Nej.
För att folk löser det här i alla fall. Men det är samtidigt vetskapen om att vi får in ett önskemål där vi går på gång för att förklara att ja, vi vet vad ni menar och förstår att det där är absolut den mest praktiska lösningen.
Mm.
Och det kommer att uppstå problem högst troligt om de inte kan öronmärka platser. Då blir det interna konflikter.
Mm.
Men enligt anläggningslagen som vi ska använda oss av så kan ni inte göra det.
Nej, och det är ju härligt på något vis att det finns en sån trygghet och stabilitet i anläggningslagen att det är ju ramar som är på ett visst sätt och ett visst innehåll. Och den tryggheten söker man ju. Och så vill man tweaka det där på olika sätt.
Mm. Ah, ja.
Ibland undrar jag om egentligen det här behovet av att öronmärka platser som kunderna kan ha. Om det är ett behov i realiteten egentligen. Jag förstår intresse hos en byggherre att veta att men vi har platserna som ligger där. Jag kan tänka mig att också ibland när de ställd inför det problem som det skulle innebära att ha öronmärkta platser. Att det blir svårt att ändra förvaltningen eller strukturera om. Jag får bilden av att ibland givet förståelsen för systemet då, kan tycka att det kanske är bättre bara att vi i förvaltnings hänseende sen löser vi de eventuella problem som dyker upp då, utifrån läget.
Ja, den där är ju svår för oss att veta. Vi får ju, för vi har ju inte att göra med dem som ska förvalta
Nej. Det
hela sen. Utan vi har ju bara att göra med exploatören i första läget. Mm. Och liksom deras önskemål är ändå, de är tydliga med att de vill ha det så.
Jag tror att man väldigt ofta, framförallt om man har bostadsrättsföreningar som ska enas om parkering. Då vill respektive bostadsrättsförening kunna säga att vår förening parkerar här och er förening parkerar där.
Mm.
Tror ju exploatörerna i alla fall att de vill kunna säga.
Ja, ja.
För de har ju heller egentligen inte, i det läget har ju inte de heller att göra med.
Nej,
det har inte kommit in några boenden.
Knyta till min bakgrund med att ha byggt bostadsrätter. Att man gärna i försäljningen där också vill kunna visa på att här har vi parkering. Och du är garanterad en plats till din lägenhet och så.
Ja, det är ett värde i sig som köpare, att man känner att riskerna begränsas.
Ja, framförallt eftersom det ofta är lite trångt. Parkering är ju svårt och det styr väldigt mycket byggnation.
Mm.
Och det är ju sällan ett överflöd av parkeringsplatser.
Nej, de kostar ju pengar ju och äter
det,
ju.
Ja, det blir ju lite en het potatis alltid, de där parkeringarna. Så då tror jag att det är ett sätt att undvika konflikter, att kunna bestämma vem som har vilken del.
Mm. Nej, och de står också i konkurrenssituation med byggrätten, tänker jag, i många sammanhang. Och om man ökar den ena så får man krympa den andra.
Precis.
Då är frågan hur det är.
Mm. Mm.
Var det tar vägen.
Mm.
Jag förstår att ni också brottas med mobilitetslösningarna.
Ja, men precis. I och med att de har väl, i alla fall här nere så har de kommit på sistone.
Mm.
Och det är ju egentligen alltså... Det är ett annat ord för ett parkeringshus. Så att man har ett större område där man samlar... all parkering för många, ofta bostadsrättsföreningar, men kan även vara hyresrätter i flerbostadshus. Och då är det väl, och det är en ganska bra idé, för då vill man ju inte bara ha ett parkeringshus, man vill ju bygga ut med kanske lite lokaler, kanske någon butik, kanske, ja, men sådana grejer. Det är sånt som är modernt i stadsbyggandet idag, att man vill ha liksom det blandade.
Mm.
Men där är det ju lite besvärligt då, för att lokaler för uthyrning passar inte riktigt in i en gemensamhetsanläggning, om man ska uttrycka sig försiktigt.
Mm.
Alltså det går ju inte.
Nej.
Det är inte tillåtet. Och då får man en väldigt komplicerad fastighetsbildning om man ska lösa det. Man kan ju ibland, i vissa fall kan man ju pröva med 3D, göra 3D-fastigheter av lokalerna, men är de för små så är det inte säkert att det går heller.
Mm.
Och sen ska man ändå hitta någon som kan förvalta en lokal i ett hus och som kanske samsas med 8 bostadsrättsföreningar. Och så vidare. Så där blir det ju väldigt, väldigt besvärligt, kan man ju se. Och, ja, gemensamhetsanläggning hade ju varit en jättebra lösning om man kunde ha det för hela byggnaden. Och sen då får ju de här föreningarna får ju lite extra intäkter, för att tanken är att det ska gå plus på lokalerna.
Mm.
Och så att det då kan hjälpa till med finansieringen av parkeringshuset och så vidare. Men det är ju inte riktigt tillåtet.
Nej, jag tycker det är jättespännande nu när anläggningslagen möter nya förutsättningar. Det är som ledningslagen möter massa nya förutsättningar. Och inte minst med mobilitetslösningarna.
Ja.
För jag tänker det man är ute efter väl när man ska använda anläggningslagen, det är väl den här förutsägbarheten och stabiliteten och härlig saker. Att man vet ansvarsfördelningen mellan alla parter. Vi klämmer in så mycket man kan i det paketet. Men jag tänker också med de nya lösningarna som man vill få in ofta. En är ju parkeringar.
Ja.
Men jag har också mött ett antal fall där man vill få in andra funktioner under mobilitetsparaplyet. Och att tanken då snarare bygger på att mobilitet blir, jag har väl ingen definition i sig, men på något vis ordet för de olika transportbehoven som föds av boendet. Så om man för den här diskussionen bara förenklar med, med den definitionen. Att man ibland har haft synpunkt på att man ska finnas cykelförråd för de här bostadshusen. Så man kan som tillgå cykla igen. Det här ska det finnas, ett exempel som jag brukar ta upp ibland som jag har stött på några gånger. Här ska det finnas ett rum för mottagning av kylvaror. Så att när man kommer hem från jobbet så ska man kunna hämta kylvarorna som är levererade hit. Och sen upp det till sin lägenhet. Eller här ska bilpoolen finnas då. Så det verkar som att den här mobilitetsfrågan blir rätt stor och mängden saker som kan tänkas fyllas under den blir ju större och större.
Ja, men precis. Och det, mycket av det är ju bra ur stadsbyggnads perspektiv och områdets perspektiv och förvaltningsmässigt så är det ju väldigt bra. Men som anläggningslagen ser ut idag så tillåts ju inte det.
Nej, det är väl här med stadigvarande betydelse då.
Precis.
Vad är stadigvarande betydelse? Mm.
Men det skulle ju för sig, det är ju inte omöjligt med samma lagtext och bara en mera liberal tolkning av den. Att om man då säger att i en byggnad att om 80% är stadigvarande betydelse så kan 20% inte vara det, eller hur man nu vill.
Mm.
Då skulle man ju liksom kunna komma runt det utan att behöva ändra någon lagstiftning.
Bilda en oäkta gemensamhetsanläggning, ja, precis som man bildar en oäkta bostadsrättsförening.
Mm. Då har vi ju utmaningen med skydd för borgenärer och så.
Ja.
Vad är stadigvarande inte?
Och det finns ju också en utmaning att när det blir för komplext, till slut måste ju gemensamhetsanläggningen anställa någon för att drifta det här.
Mm.
Och då blir det ju en jätteapparat helt plötsligt. Om man då, antingen så har man någon i styrelsen som jobbar mer eller mindre heltid eller så. Men på något eller annat sätt så blir man en arbetsgivare då. Och det är kanske inte tanken heller.
Nej, det låter ju, då har vi nog flyttat ansvaret fel. Det borde vara kommunen eller det allmänna som har den lösningen då. Och vissa kommuner verkar ju jobba utifrån det perspektivet att mycket av diskussioner i munnen var lur det här med, är det 8-15 i PBL att till varje tomt ska det finnas en parkeringsplats och lossningsplats. Och det är väl det man försöker uppfylla då med en gemensamhetsanläggning, att här kan vi parkera, här kan vi liksom ha biluppställning. Men det verkar som en del kommuner jobbar med ett lokalt parkeringsbolag då, så att man genom parkeringsköp köper sig fri från ansvaret att själv tillhandahålla, eller själv ha en egen parkeringsplats. Det verkar annars vara ett system som funkar rätt bra då. För då skulle man kunna ha en kommunal lösning och då går det att mixa egentligen vad som helst.
Ja, det funkar ju.
Ja.
Och men då gäller ju att kommunen är liksom villig att göra det. Och det är inte alla kommuner som är det. Utan det
Nej.
Och det vet jag inte om det är en lokal företeelse. Att det kan bero på vart man är, hur liksom, historiskt sett hur engagerad kommunen är i olika saker.
Ja, men det tror jag absolut. Och också hur kommunen ser på vad som är möjligt och inte. Då.
Ja.
För det blir svårt att planlägga fram den här lösningen om man inte själv har ett verktyg sen att hantera det med.
Nej, det blir lite mismatch. Det märker man när man sätter sig med det. Och liksom, man hittar inte riktigt den här jättebra lösningen. Och så brukar det vara när man är lite utanför systemet. Man inte riktigt gör som det var tänkt. Då brukar det ju bli lite att det skaver i kanterna.
Ja. Nej, just det som är härligt med, som vi var inne på det med gemensamhetsanläggning, är ju att det är förutsägbart och tydligt. Men har vi gett oss in i ett hemsnickeri med lite ful lösningar så då har vi tappat den här förutsägbarheten också och stadgan på det.
Mm.
Ja, precis.
Såklart. Och sånt gillar inte vi lantmätare. Det vill ju ha.
Det ska vara ordentligt.
Raka ramar.
Ja,
tydligt vad som gäller. Och sen tänker jag också, apropå mobilitet, tycker jag avspännande, för det verkar också förändras över tid. Jag tänker att mobilitet skulle kunna vara idag att vi uppfattar att vi ska ha en egen bil. Och då fram i tiden kanske att vi har en bilpool. Egen bil kanske börjar fasas ut.
Mm.
Och längre fram kanske att vi rekryterar en bil via nätet när vi behöver den. Kör den fram till huset, sen kör den vidare med oss.
Mm.
Det är väldigt svårt att planera på ett sätt för en lösning som kan lösas med gemensamhetsanläggning eller någonting. Jag vet inte, vet om 5 eller 10 år vad det är för någonting.
Nej, den tekniska utvecklingen går ju så himla fort också.
Mm.
Tänker jag. Det är väl som att det är ganska mycket diskussioner kring det här med laddstolpar.
Ja, men precis.
Gemensamhetsanläggningar och hur länge kommer vi att ladda våra bilar på det sättet som man gör nu? Och kommer alla bilar att vara laddningsbara? Eller,
Och hur länge kommer vi ha en egen bil?
Ja.
Kommer det vara så att vi har en bilpool eller kommer det Kommer det vara självkörande? Jag vet inte. Alltså, så att...
Ja. Nej, men det kommer nog, alltså, 10 år framåt i tiden så kommer det nog att se väldigt annorlunda ut mot vad det gör nu.
Mm. Ja, då blir problemet vad man ska göra med alla tomma parker som finns istället för...
Det blir paddelbanor.
Så ja, det blir paddelbanor.
Det har vi ju...
Ja, men då så.
De löser mycket av problemen i världen. Ja. Tror jag. Ja, men det är jättespännande med... Jag tänker på lagstiftning och utvecklingen och att den ändå funkat så pass bra, tycker jag. Alltså den är ju yngre än mig i anläggningslagen, men FBL är ju äldre än mig. Så att jag ändå hängt med, uppfattar jag som utvecklingen, väldigt bra. Fast den möter utmaningar på randen.
I huvudsak tycker jag att det fungerar väldigt, väldigt bra.
Ja, ja men absolut. Mm. Det är imponerande.
Det är det. Ja, skickligt ju när de tog fram det, att allt också byggdes rätt. Rappt, expropriationslag, ledningsrättslag, jordabalk med mera. Och jag tänkte titta på framtiden. Och ni är ju i flera bemärkelser aktiva i samhällsbyggnadsprocessen och påverkar hur samhället utvecklas i olika delar. Exploateringar och infrastruktur och så vidare. Är det någon fråga ni ser som får för lite uppmärksamhet? Någonting som borde lyftas fram mer i ljuset i samhällsbyggnadsprocesserna idag?
Alltså jag tänker att det är väl lite det som vi har varit inne på nu om man tänker på lantmäteriaspekten. Att det skulle gärna få lov att vara med i tidigare skede. Så att man belyser de här problemen med förvaltning till exempel. Redan i planskedet.
Så i planeringsskedet att man har en genomförande tanke på hur ska det här verkligen...
Ja, hur ska det skötas i praktiken? Ja, men precis.
Mm. Det är våra lantmätares vanliga paroll. Att vi vill
vi vara med ofta. Tidigare. Ja. Och det önskemålet har ju varit med så länge jag har varit med i branschen. Men det känns fortfarande som att man aldrig kan vara med tillräckligt tidigt på något vis.
Nej, och det är väl en del, tänker jag också, det här med som vi pratade om kort också, att förtroendet mellan olika... kunskapskategorier. Mm. Att det krävs en kunskap för att planera en stadsmiljö och hur den ska se ut rent estetiskt och funktionellt, men en annan kunskap för att omsätta det sen i rättsliga strukturer. Och det ena kan inte lösa det andra och det andra, ja, och vice versa.
Det är kanske lika mycket på båda hållen, faktiskt. Både att vi tycker att det är många som saknar förståelse för vad vi gör, men genom att vara med tidigt så får vi också själv en förståelse för vad som har hänt tidigare, för det är inte alltid som vi heller har hela bilden när det kommer till oss.
Nej, men så är det ju. Det måste ju vara, de här integrerade processerna som finns i en del kommuner måste ju egentligen vara de bästa där.
Ja.
Kunskaperna finns blandade rätt tidigt. Och, ja. Är det några andra om jag inte tänker på där i fråga om framtidsfrågor, utvecklingsfrågor?
Alltså det är väl, jag tänker det ju mycket som att som lantmätare så är man ju någon sorts service, jag vet inte riktigt vad rätta ordet är, men någon sorts servicefunktion liksom, att ja, men det finns en planering, det finns en detaljplan, det ska byggas någonting och då blir det, vi måste ju se till att det funkar. Och jag tycker att det, så länge man sköter det rätt hela vägen så finns ju liksom verktygen och man kan ändå leverera någonting som fungerar. Mm. Nästan alltid. Mm. Så det, ja, det är nog just, det är nog som Kristina säger att man kan komma in lite tidigare så blir det kanske lite bättre, men tycker jag att mycket funkar bra idag. Tycker jag.
Och även om det är så, tänker jag också att det ibland blir lappande lagande på slutet, att strukturerna kanske varit enklare om man hade varit med tidigare, man hade kunnat ta viss påverkan då, men lantmäteriskrået är ju ganska flinkt på att lappa och laga också när tåget till viss del har gått, men det är
väl därför det funkar som det gör,
ja.
Tänker jag också. Att det brukar lösa sig i slutändan.
Ja, men lite i alla fall. Ja, lite så. När allting är klart så kommer man fram med ett avtalsservitut här bara för att reparera små skavanker.
Precis, lite plåster.
Lite gaffatejpen på något vis i exploateringssammanhang.
Men det tycker jag man märker om man är med i planläggningsskeden också. Att det är ju, lantmäteriintresset är ju ett litet intresse av väldigt, väldigt många.
Ja.
Och det går liksom inte att tillgodose alla. Och då tänker jag i alla fall att det är en form av yrkesstolthet att kunna fixa till det i slutet.
Verkligen.
Att liksom, eller kunna säga till dem, även om man är med tidigt, kunna säga i tidigt skede, men det är lugnt, vi kan fixa det. Ni kan, mm. Det är inte så noga att det blir 100% fastighetsrättsligt korrekt just nu. För vi kan fixa det ändå. Så.
Ja.
Det, nej, men, det känns jättebra att kunna säga det.
Ja, visst, och människor kan vara lyckliga i en stadsdel även fast det finns dåliga servitut i botten på den. Så att det är inte...
Lyktas de i alla
fall. Det lyktas de, ja. Ja. Ja, men det är spännande tider ju. Men jag tänker på läget här i er region. Är det några stora frågor som behöver dryftas? Någonting som ni har brottats med i Skåneregionen?
Ja, om man tar det kanske det som man nog brottas mest med idag är ju det här med åkermark. För det finns ju, som man alltid får höra här nere, då, Sveriges bästa åkermark. Och så fort man ska bebygga, det finns ju i princip ingen annanstans att bygga i många kommuner. Och då är ju det är ju en viktig fråga, att hur ska man göra den avvägningen? För det är ju inte bara, det går ju inte bara att förtäta, utan det byggs ju, måste byggas rätt mycket på åkermark. Och ska man då, speciellt som många också vill göra, ja, villa bebyggelse, då tar man ju ganska mycket åkermark för ganska lite bostäder. Så det är en viktig fråga.
Mm.
Och den är ju en ganska svår fråga för oss, för vi är ju ofta på exploatörernas sida. Så vi ska ju försöka få igenom att det byggs då. Det är ju ofta vårt, men det är ju samtidigt viktigt att vara rädd om åkermarken.
Mm. Det är det. Mm. Ja, en tuff avvägning då.
Mm.
Någon mer av den?
Ja, en annan. Vi har ju inte varit inblandade i det än så länge direkt, men en fråga som, den är väl aktuell på många ställen mer än i Skåne, men det är ju havsnivåhöjningen.
Mm. Förstår du att det finns fastigheter i Skåne som har varit landfastigheter men nu är det vattenfastigheter?
Ja, jag kan väl inte säga något exakt exempel på det där, men jag vet ju i alla fall nere i Vellinge kommun jobbar man ju hårt nu med att valla in.
Just det. Mm.
En stor del av kommunen.
Mm. Också jättespännande tycker jag var man lägger det ansvaret.
Ja.
Vem ska stå för ansvaret för att skydda fastigheterna?
Mm. Mm.
Och i Vellinge så tog man det på kommunen, men förstod det rätt?
Kommunen driver i frågan nu i alla fall, ja.
Ja. Ja, jag är lite osäker på finansieringen. Men det är kommunen som driver det.
Mm.
Ja, just, det fanns det Bonäset, va? Som jag...
Nu ska vi se vad sakerna heter där nere. Ja, precis. Man gör ju inte vallen precis vid vattnet, gör man inte. Utan den går lite längre inåt land.
Just det.
Så det är möjligt att det har bytt namn där.
Ja. Ja, för jag misstänker att det finns statliga pengar att dryga ut det hela med.
Det men finns det
ändå kommer att vara skattebetalarna som kollektiv som får svara för att säkra en bit av vissa skattebetalares privat egendom.
Mm, mm.
Ja, jo, men så kommer det att bli.
Mm.
Och jag tänker att vart efter så är det väl inte bara Vellinge som kommer att drabbas av det där.
Nej.
Utan stora delar av Skånes kust.
Och det blir också väldigt spännande tycker jag just det här med ansvaret, att om vi inte har någon utpekad ansvar för att rädda fastigheter, och det har vi ju väldigt sällan. Är det planlagd mark så måste ju kommunen se till att all den platsmarken blir funktionell och planen blir funktionell så att man har i den planen lösskyddet så att byggrätterna håller över tid. Men så fort vi kommer utanför planlagt område så uppfattar jag det som att då är fastighetsägaren egentligen ensam. Det är jag som är ansvarig för att skydda min fastighet. Jag kan inte peka på varken kommun eller länsstyrelse eller stat. Och det tänker jag måste ju bli en stor fråga framgent.
Mm. Mm.
Ja. Och frågan är inte bara för havsnivåhöjning. Det är ju samma när det är ras och skred till exempel. Om man är nära ett vattendrag. Mm. Så har man ju samma problem. Och det är ju dyra, komplicerade åtgärder.
Ja, Göte älv inte minst har ju en skredproblematik. Och...
Mm.
Både uppströms och nedströms blir väl jobbigt om skredet går någonstans. Däms uppåt och det täpps till neråt.
Ja, men precis.
Det blir ju havsnivåhöjningen, tänker man ju gärna att det blir de som är kustnära som blir drabbade. Men det är ju även den diskussion med VA Syd för något år sedan. De har ju sina dagvattenutlopp mot havet. Och när havet går upp så kommer dagvattenutloppet upp.
Just det.
I nivå med havsnivån.
Mm.
Och då trycks ju vattnet långt in Så det blir översvämningar långt inåt land istället.
Ja, just det.
Det är inte bara själva kusten som blir drabbad av det där.
Nej, och sen skyfallsproblematiken på det då. Dimensioneringen för att hantera det.
Så det är väl frågor som är väldigt aktuella i Skåne.
Mm.
Och som sagt, än så länge har ju inte de här landat hos oss, men jag tänker att de kanske kommer att dyka upp vart efter.
Ja, men ni kommer att göra det på Södersjö, det hör vi ju. Här kommer det stå folk i kö för att rädda sina fastigheter. Och intressant är det, tycker jag också, är den gemensamhetsanläggningar. I vilken mån kan vi använda gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder?
Mm.
Kan vi använda det för att på olika sätt tillgodose fastighetsbehov utav skyddsanläggningar när vi normalt så brukar använda det för funktionella anläggningar? Här är det mer en riskhantering utav någonting som skulle kunna hända än en motsatsen.
Ja, men precis. Och det visar väl än en gång på att anläggningslagen är ganska bra.
Ja, ja, men det är precis. Den har många, många dolda sidor.
Ja.
Funktioner som vi inte har tänkt på. Ja, det är spännande ju med alla dessa miljömoment och klimatfrågorna såklart. Men hur ser marknaden ut generellt i Skåne, skulle jag säga, fastighetsmarknaden? Är det uppåtgående eller är det kräftgång?
Min uppfattning är att det går på högvarv.
Mm.
Det. Ja, nej, men det är samma här.
Så efterfrågan är god och man producerar för fullt?
Jag skulle säga både på vad gäller bostäder och på industrimark.
Mm.
Att det finns nog inga områden som är möjliga att bebygga som inte bebyggs eller är på gång att exploateras.
Mm.
Ja, det märker man även i då, om man säger kommuner med lite mindre befolkning. Det är ju ett jättetryck där med. Och man märker på att det liksom, ja, men orter som kanske för 20 år sedan var där vill ingen bo. De är ju jätteheta idag. Villapriserna går upp hur mycket som helst och det byggs massor. Och liksom, hela tiden det bara växer utåt i vad som är attraktivt, om man säger så.
Ja. I huvudsak så pratar vi ju i alla fall västra delen av Skåne. Men jag tror uppåt Kristianstad hänger ju inte så där jättemycket. Men jag tror nu att det
är en
ganska bra marknad även där.
Ser ni risk med det? Jag tänker det här med att det letar sig längre och längre ut. Att man söker mark som jag antar då är mer lättillgänglig och kanske billigare att bygga på. När nu efterfrågan är väldigt hög så är det klart, då kan man ju tänka sig att pendla. Men ser någon risk med att en vändning kan komma där efterfrågan viker först och brant kanske i...
Jag upplever nog att man söker sig inte riktigt till billigare mark, utan man söker sig till den som finns.
Okej, okay,
alltså,
det är så.
Att det är så, för det följer ju väldigt mycket kollektiv, alltså pågatågen. De pendeltågen. Det är ju där det följer. Och då kan man se att om det byggs en station så ökas attraktiviteten.
Mm. Så det är kommunikationslinjerna som attraherar pendlare?
Ja,
det skulle jag säga. Sen är ju avstånden i Skåne inte så stora. Så även om man ska åka till, nu är vi ju nästan ute på västra kusten. Men det tar ju inte mycket mer än en timme så är du på östra kusten.
Mm.
Så att avstånden är ju inte speciellt stora.
Är det mest pendlingsbart då?
Ja, men precis. Ja.
Ja, jag tror jag gjorde någon jämförelse där. Med, jag känner inte till Stockholm jättebra, men jag kollade hur långt ut Stockholms pendeltrafik gick. Då handlade det om Nynäshamn eller något sånt.
Mm.
Och så jämförde jag det med om man åker från Köpenhamn så hamnar man ändå uppe i Kristianstad.
Mm.
Ändå. Så att liksom man kan, för att sätta det i perspektiv lite grann, att det är inte helt orimligt att bo i Kristianstad och jobba i Köpenhamn. Mm. Till och med. När det är som normalt och inte när det är som nu.
Men. Mm. Ja, jag förstår. Avstånd blir ju mer en fråga om tid än en fråga om kilometer.
Mm. Ja, precis.
Men jag tycker den frågan är också väldigt intressant, det här med samverkan över sundet. Det är någonting man kan bli lite avundsjuk på som sörmlänning. Att ni har två stora städer så tätt in på varandra. Hur funkar det? På vilket sätt är det drivande i regionen?
För regionen är det väl nog väldigt drivande. Jag tror det är väldigt många svenskar som jobbar i Danmark. Framförallt. Så jag tror att det är en stor del i också utvecklingen i Lund till exempel, med att man bygger en helt ny stadshäll nu med Brunnshög och stora forskningsanläggningar och sådär. Så är det ju närheten till Köpenhamn och framförallt Kastrup där du sen kan nå hela världen.
Just det.
Så att det är ju jättedrivande. Sen ur samhällsbyggnadssynpunkt kan jag väl inte säga att vi har något större samarbete över sundet. Lagstiftningarna ser ju ganska olika ut.
Men det är en stor arbetsblandning, förstår du va?
Ja.
Man jobbar på båda sidorna om sundet, oavsett vilken sida man bor på. Då.
Mm. Mm.
Ja, precis. Så är det. Och det är också, det ger ju tillgång till en helt annan kompetens på det sättet. Bara ett lite orelaterat exempel, men det står i tidningen nu att då var det ett danskt par som skulle ta över något slott och driva det här. Och då hade de ju redan någon verksamhet på andra sidan.
Mm.
Men liksom att då får man ju tillgången till den kompetensen också.
Mm.
Och egentligen på alla områden. Och det lyfter ju allting.
Mm.
Det gör det.
Ja, återigen styrkan då i blandningen av kunskaper och erfarenheter.
Mm.
Ja, men precis.
Sen märker man ju också, även ifall det är en väldig motor och tror att det kommer vara det under väldigt lång tid framöver, hur sårbart det är när man har bron som enda kommunikationsmedel.
Mm.
När man ser som när man stängde gränsen under flyktingkrisen,
mm.
att plötsligt så tar det dubbelt så lång tid för folk att kunna ta sig till jobbet.
Just det.
Eller nu under coronatid när det är olika regler på båda olika sidor om sundet.
Mm, mm.
Att då ställer du ju till det lite för dem som pendlar fram och tillbaka.
Ja, alltså vi lantmäter brukar gilla gränser, men där, den där gränsen blir ju lite svårhanterlig.
Ja, 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 men precis.
Ja, men, ja precis. Och det påverkar även mycket, för det är många som pendlar med Öresundstågen. Tågen som går från Helsingör i Danmark och sen, ja, den kan gå till Kalmar, det kan gå till Göteborg, det kan gå lite här och där.
Mm.
Men när gränsen stängdes då ställde man in rätt så många av de tågen. Och då blev det ju betydligt mycket svårare att pendla mellan Eslöv och Malmö också.
Mm.
Mm.
Även om man inte ska vidare. Så att jag märker jättestor skillnad bara på hur många tåg som syns.
Mm.
Och det var, jag tyckte det kändes ju påtagligt när de stängde gränsen. Att det blev en helt annan känsla. Det blev mycket mindre liv, mycket mindre rörelse på något sätt.
Mm.
Att det märktes, även om jag inte brukar åka till Köpenhamn jätteofta, men ändå.
Mm. Det kanske man märker det bästa, när integrationen mellan länderna, när den upphör.
Ja, men det tror jag, för när allting flyter som vanligt. Vi hade en väldigt lång period när allting bara flöt på och då funderade man inte över att det skulle kunna vara på något annat sätt.
Nej.
Men sen när det plötsligt stängs ner, då är det väldigt mycket som påverkas.
Mm. Ja, men jag är lite av med sjukhus om sörmlänning. Helsingfors har inte kommit så mycket närmare än. Det är en Finland-Sverige emellan. Det blir inte samma sak riktigt.
Nej. Det händer fort. Det har hänt mycket de senaste 10 åren och kommer säkert att hända jättemycket framöver också.
Mm.
Får vi se. Det pratas ju om ytterligare en förbindelse som man önskar mellan Helsingborg och Helsingör. En fast förbindelse.
Ja.
Om det skulle bli av så kan det också bli väldigt spännande.
Det är inga båtar kvar snart. Ingen färjetrafik. Nej.
Ingen räkmacka på båten.
Ingen räkmacka, nej. Hörrni, en fråga som jag brukar ställa till alla. Det är ju det här med branschen vi jobbar i och behovet av samverkan som vi har varit inne på flera gånger. Finns det någon person som ni skulle vilja lyfta fram som ni ser som en förebild? Att det här är en person som förtjänar att lyftas helt enkelt.
Ja, alltså jag har väl, det kanske inte en person så, utan mera en grupp personer som har ett företag tillsammans.
Ja.
Men det är ingen, vi har ju liksom inga samarbeten så det är ingen, det är ingen reklam.
Jag tror att jag ser det, men det var inte.
Nej, utan det är ett företag uppe i Sundsvall då, som de heter Imorgon Innovation.
Okay,
ja. Och de är väl gränsfall om de ens är i branschen, men de har många bra idéer för hur man kan bygga billigare, snabbare, men ändå väldigt bra.
Ja.
Och miljövänligt också. Och de har liksom det som jag tycker är bra, framförallt som är väldigt, det är alltid kul när man pratar med dem då, det är att de försöker hitta lösningar på problemen istället för att liksom peka på att säga att alla andra, att PBL är jättedålig eller kommunen är så långsam och allting är bara problem överallt. Så liksom tänker de, men vad kan vi göra på vårt håll för att göra det bättre?
Mm.
Och så liksom försöker de jobba på det sättet. Och försöker liksom hitta bra lösningar för, ganska förutsättningslöst. Och jag tycker i alla fall att de lyckats med det också.
Imorgon Innovation?
Imorgon Innovation.
I Sundsvall?
I Sundsvall är de baserade.
Ja, härligt ju. Ja, men det var ju verkligen i branschen. Det är ju samhällsbyggare.
Ja, ja, men de är egentligen designers, så de jobbar åt massa konsulter åt massa olika branscher också. Okay. Men de har en del där de håller på med bostäder och nybyggnation också.
Mm. Ja, men härlig inställning. Och jag tänker också rätt ofta, jag har ju ofta bilden egentligen av att vårt system funkar rätt bra. Eller i vart fall det, kugghjulen sitter ihop hyfsat bra. Det klappar lite här och var i våra olika strukturer, men det, i praktiken så funkar det bra.
Mm.
Ibland kan jag sakna någon dirigent som håller ihop allting, som får alla liksom att snurra i takt. Men visst har vi rätt bra grundstruktur för byggnation, vill jag mena, i Sverige.
Ja,
om vi nu får ta med tanken
ja,
i våran...
Ja, jag håller med att verktygen finns ju där, liksom, men det gäller ju. För att ibland ser man ju olika... så jag har ett exempel då från Helsingborg där man då... Jag tror strax före något årsskifte så sa man att innan nästa årsskifte så ska vi ha en färdig plan här. Och då lyckades man med det.
Mm.
Och man fick liksom alla, man samlade alla exploatörer, alla kommunala tjänstemän och liksom fick alla jobba tillsammans. Och då rullade det på.
Mm.
Sen var jag inte inblandad i det själv, så att jag kan inte säga exakt hur det gick till. Men liksom jag såg ju resultatet att ja, men det gick att jobba snabbt. Det gick att göra det bra. Så det, verktygen finns ju där, tycker jag.
Ja, men verktygen finns ju, och det krävs att den som använder verktygen ser helheten på det och planerar och använder alla verktyg på rätt sätt. Så brukar det ju gå så bra det kan gå i varje fall.
Ja, sen i vissa fall så blir det ju, alltså det är ju många målkonflikter där då miljö ställs mot, eller som till exempel då, ska vi bygga på åkermark eller inte?
Mm. Alltså,
och det är inte alltid lätt att lösa ut dem på en månad eller så, utan ibland tar det ju längre tid och liksom att när man planerar, när man utreder, man höjer ju också kvaliteten hela tiden.
Mm.
Så att man kan inte bara titta på att det ska gå snabbt.
Nej, och det är ju inte plan- och bygglagens syfte egentligen, utan det handlar ju om, som du är inne på, en avvägning mellan olika intressen för att få fram det samhällsekonomiskt bästa alternativet.
Ja, precis.
Det måste ju kunna vara en resa dit då.
Ja.
För att vi vänt på det och bara gjort, inte haft den typen av samlad prövning initialt, så hade vi haft ett samhälle som var sämre istället. Då hade vi gjort ett antal val som vi får konsekvenser längre fram, som vi möter först längre fram.
Ja, men så precis. Det sänker kvaliteten. Gör man det fortare så sänker man kvaliteten.
Ja.
Oftast.
Och gör inte det heller den samlade bedömningen då, som kanske krävs för att få till det effektiva. Så.
Men sen ibland är det värt att sänka kvaliteten också. Det är liksom, det är svårt att bara säga det ena eller det andra, tycker jag. Utan
håller
det är
helt
ju...
med. Håller helt med. Hörrni, en annan sak. Vi sitter ju återigen, märker jag under intervjun här, i ett rum med massa böcker i. Tycker jag är härligt. Och vi brukar alltid ha ett boktips med i intervjuserien. Och vår fråga till er är ju vilka boktips ni kan tänkas ha.
Alltså jag kan ju ta en som jag läste för flera år sedan. Och det är ju Björn af Kleens bok, Jorden det ärvde.
Ja, om adeln.
Ja, och fideikommiss.
Ja, ja.
Vilken jag fastnade i och tyckte var väldigt, väldigt spännande. Eftersom jag till och från har kommit i kontakt med fideikommiss.
Ja, just det. Men ni måste ju...
I yrkesrollen, och det har alltid varit lite mystiskt kring det där. Så jag tyckte att den där boken var väldigt spännande. Just av den anledningen till att jag fick lite bakgrund och lite mer förståelse.
Mm.
För det. Sen är det fortfarande mystiskt och inte allting som man riktigt kanske tycker lika.
Nej, och ni rör ju fideikommisstäta områden.
Ja, precis. Ja.
Misstänker jag.
Ja. Ja, den kan jag tycka är läsvärd om man rör sig i lantmäteribranschen.
Ja, Jorden det ärvde av Björn af Kleen.
Mm.
Ja, jag har också läst den, så jag kan ställa upp på den efter rekommendation.
Ja.
Men annars så har jag en, men det är utanför branschen. Men det var den senaste boken jag läste som hette Förortssnuten.
All right.
Av Hanif Azizi. Han är polis, jag tror i de här utsatta områdena norr om Stockholm kanske det är då.
Mm.
Och det handlar om dels hans livshistoria, men också liksom hur han upplever att det är att vara polis just nu.
Och det är dokumentärt, och det är inte fiktion utan...
Det är dokumentärt.
Det är dokumentärt,
precis.
Ja.
Och det, det som jag tyckte var bra med den var ju att det blir liksom ett, det är ett väldigt aktuellt ämne.
Mm.
Och det ger ett mänskligt perspektiv till, till någonting som jag i alla fall bara läser om i tidningen annars. Att, mm. att man liksom får, ja, både från mänskligt från polisernas perspektiv men också mänskligt från de, de som bor i området då. Mm. Som, ja, som han upplever då. Så den, den kan jag rekommendera. Den är lättläst men spännande.
Mm. Härligt! Två bra böcker, temaperspektiv då, på båda. Mm. Även om det är olika grupper som, ja, som kommer fram i de två perspektiven. Då. Mm. Men med det så vill jag säga stort tack att vi fick komma hit och intervjuera. Stort tack för ett härligt och trevligt samtal.
Tack, ja,
tack själv. Det var trevligt.
Tack.